Välkomna till älsklingsboken. Idag handlar podden om två isländska böcker. Eller handlar om och handlar om. Men de två böcker vi har med oss är bägge isländska böcker skrivna av islänningar. Och vi som har läst dem, det är som vanligt jag, Sigrid och
Margareta.
Så är det. Så det är inte så mycket nytt och vi sitter på vår vanliga plats.
Just det, mm. Ja. Alltså det som är roligt tycker jag med de här böckerna är att dels att Brevet till Helga, som är en roman utav
första boken.
Första boken, ja. Som är skriven utav ett väldigt konstigt namn. Han heter Bergsvein Birgisson.
Det är lite kul att islänningarna har konstiga namn. Alltså man borde tycka liksom att det var ganska enkelt att säga för oss svenskar. Just. Men som sagt, ja.
Ja, och det är en roman. Och så blev jag så förtjust i den. Jag hittade den på Kulturrådshyllan på biblioteket. Och blev jätteförtjust i den. Det är en liten tunn roman. Och sa till Sigrid att den måste vi ju ha med. Och då tyckte du att ja, men då ska vi också ta med den här andra boken som heter Om tiden och vattnet.
Ja, och den är skriven utav Andri Snär Magnason. Och den som hänger med lite grann i kultursvängen och politiksvängen och alla andra svängar, de har nog hört hans namn. Han ställde upp i valet på Island och kom femma, stod det på en artikel jag läste. Det låter som det var någon slagerfestival. Men han är alltså politiskt aktiv, men han är också författare. Han är klimataktivist och han är allt möjligt. Och boken Om tiden och vattnet är en berättelse om vår framtid, står det. Men den är så jättemycket mer. Möjligen, om man nu, vi är alltid så positiva. Och de här två böckerna, de bara älskar jag. Så jag kan bara vara positiv. Men om jag ska säga någonting om den där tiden och vattnet. Så tycker jag, det är en massa. Man märker det här i gamla föredrag han har hållit. Eller artiklar han har skrivit och så har han vävt ihop det. Så ibland går det om lite.
Ja, precis. Det tänkte jag också på. Det här har han nog satt ihop av flera. För det här, den boken är ju, vad kan man säga, det är lite biografi. Hans biografiska bakgrund. Och han berättar om sin släkt. Och hur de har haft det på Island. Och sen är det lite klimatforskning. Ja. Fakta, så man får veta hur det står till i världen. Och sen är lite filosofi. Ja. Så han är väldigt blandat. Men det han vill med boken, som jag tror, det är att han vill försöka nå ut och tala om att det är, nu är fara och färde, och varför lyssnar inte folk? Han försöker väl förklara varför folk inte lyssnar, för det här budskapet inte går fram, utan vi får höra att göklarna på Island, de smälter. Men folk fortsätter att leva sina vanliga liv och orkar inte ta till sig riktigt. Och det är väl det han skriver mycket om. Och jag blev väldigt tagen av boken, så mig nådde han lite grann.
Ja. Jag tror han nuddar alla. Och det som gör det är väl det att han går bakåt. Så han pratar om mormor och morfar. Och han har ju två morfarer då. Och sen om farmor och farfar och deras liv. Och det är viktigt hur det var en gång. Men han går också framåt sina barn och tänker hur det ska bli. Så han menar ju att vi har ju en spännvidd vi rör oss om på så hemskt många år som vi når. Och vi måste tänka framåt. Och han berör verkligen.
Ja, men visst är det spännande det där med den här tidsmetoden han har. Han säger till sitt barnbarn, hur gammal är du om sig så många år framåt? Och vilket årtionde är du då? Hur gammal är du då? Och på något vis får man mer grepp om tiden, eller hur?
Det får man, absolut. Ja. Och det är väl det också att han rör sig på Island med de här jättelika jöklarna. Alltså det är ju is. Jag har aldrig varit på Island, men det är ju tjock is. Och det han är genom hela boken, så är han ju väldigt, han tar ställning mot det här konsumtionssamhället och allt kommersen som finns. Och då har han ju det här med, de har ju stängt av på Island, så har de ju lagt under vatten en jättestort landområde. Jag tror det var 50 kvadratkilometer givetvis, som de har dränkt under vatten bara för att få en kraftverksdamm. För Island har ju gott om el. Mm. Och så exporterar de el då så de ska kunna göra aluminium som är väldigt, väldigt, väldigt energikrävande. Mm. Och så skriver han så föraktfullt, bara för amerikanerna ska kunna dricka i skräpburkar och kasta omkring sig. Mm. Ska vi dränka landet? Men då är det ju det landet som de dränker. Det är Guds av tystnad mättade vidder. Där citerar han någon gammal. Och så har han hela tiden diskussioner. Finns det en del i naturen som vi inte behöver?
Ja, för det skriver han att just den där synen på naturen, ja, att den natur som man inte använder, den är liksom onödig, den kan man alltså den är onödig på något sätt, ja, och den kan man då utnyttja, menar, ja, alltså de som vill bara exploatera allting, ja, att ja, men vad ska man ha den här marken till, och ser inte,
alltså, den gör ingen nytta.
Nej, ger ingen nytta. Nej.
Den ger ingen ekonomi. Nej, dränker vi under vatten och gör en damm och så kan vi, ja, ja, göra el och aluminiumburkar som sagt. Ja. Ja, nej, det, han, och det är väl det som gör att man blir gripen av boken. Att han är så konkret. Han är så konkret. Alltså han får mig att fatta. Yes, vi lägger det under vatten för att göra läskburkar. Och i USA har de tydligen inte ens pant på dem. Jag vet inte om det är sant. Men, ja.
Nej, det har jag ingen aning om faktiskt.
Men, liksom, han är mycket emot det där att köpa. Och där tycker jag också den här brevet till Helga då. För det var ju den som du började med.
Ja.
Den är ju rolig. Det är ju en helt annan bok. Alltså vill man läsa kärlekspassion ska, ja, man ju läsa brevet till Helga. Alltså den typen av kärlek mellan man och kvinna.
Mm, just det.
För jag ska inte säga det i tiden och vattnet. Det är ju också kärlek. Men det är ju kärlek till jorden, familjen, barnen, framtiden bak. Men ja, den här är ju passionen, brevet till Helga. Ja.
Ja, det är ju den här 90-åriga Bjarni som skriver ett brev till sin Helga som han var väldigt passionerat förälskad eller kär i, älskade en period i sitt liv. Och den perioden kallar han sin brunstperiod i livet.
Ja.
Och han, Helga är död och nu som först så sätter han sig ner och klottrar ner, som han skriver, varför det blev som det blev. Men så det är en väldigt, det är en kärlekshistoria som verkligen går in på huden på en på något sätt, för det handlar också om vilka val man gör i livet, eller hur
det handlar om livet.
Ja, alltså, ja. Hur mycket ska man avstå för kärlekens skull och hur vill man leva sitt liv och hur ska man göra? Och det, han, och det är så väldigt mycket Island. Det är får och det är ull och det är tover.
Har du varit där?
Ja.
Du har varit där?
Jag har varit där.
Okej.
Och det är så, man känner liksom dofter. Men sen är det dofter som jag inte kände när jag var där. Och han pratar om de här. Han är, den här Bjarni, han är ju, han är vinterförrådsansvarig. Så han åker tydligen, jag vet inte vad det innebär.
Men jo, men han åker runt och ser till så att alla djuren har foder även på vintern.
Ja.
Så han kollar ju upp skördarna på olika ställen. Och sen så får han åka och lämna hö då om det fattas någonstans.
Ja, och då är han runt och tittar på alla, också alla fåren. Han har själv ett eget får som heter Kutor som han tävlar med i sådana tävlingar.
Ja.
Och han... han är väldigt, vad ska jag säga, han känner verkligen ullen och sen ska de ju...
Men vad var det för dofter du inte kände
igen? Urin.
Jaha.
Urin, ja, det vet jag hur det luktar, men inte så att jag kände det på Island kan jag säga. Men han berättar ju om det där när de känner på fåren och undersöker fåren så är det, och sen doppar de fåren i någon...
Avlusning,
ja. Och då är det urin och det är tobaksblad och det man känner liksom här doftar det, känner man när man läser boken.
Men då är det ju också så här, då beskriver han ju, han känner på fåren under ullen för att känna liksom hur mycket hull och hur så väldigt känsliga ömma, och det är samma känsliga ömma fingrar som sedan känner på kvinnorna.
Ja,
så, och det är beskrivet väldigt, väldigt mycket erotik i boken.
Väldigt, finns det liksom det? Riktigt ånga där bland tuvorna på... Uppe på fjällen där.
Ja. Men vad jag tänkte säga, för det där brevet, jag tror jag började med att säga att den här tiden och vattnet och brevet till Helga. Brevet till Helga går ju också bakåt i tiden. Han lyfter ju fram det här, hur det var förr, och då var det bra. Och så är det i den boken, att det här är lite äldre livet, det är bra på alla sätt och vis. Och jag tänkte på det apropå du säger de här lukterna och det. Hur länge sedan var det man var i någon laggård? Alltså, nej, inte så ofta nu för tiden. Nej. Inte ens jag som ju ändå bor på landsbygden brukar gå runt i laggårdar. Det händer. Då är det ofta stall och de är väldigt rengjorda och häst luktar ju gott. Men liksom gris, där får man inte gå in för det är så stängt liksom. Och hönserier är så stängt och...
Ja, och sen går ju kossorna, de går ju ute nu.
De går ute.
Och hästarna går ju också mycket ute nu och går in i sina, de här byggnaderna, så skydden de har. Så där, så att,
Nej, det... Ja, men han är ju... Ja, nej, men den här brevet till Helga, den har så många, tycker jag, dimensioner på något vis. Och sen, nytt och gammalt, men jag kommer ihåg dem. De ska åka och hämta, det är någon som har dött, då ska de åka och hämta liket, kvinnan, det är en gammal kvinna så det är inget sorgligt. Och så åker de med båt då, det är ju vinter och storm och det är jätte... Och när de kommer fram så står kvinnans man jättefint klädd och har bakat kakor. För han har i drömmen kommit ihåg, eller han har i drömmen sett att de ska komma.
Ja, just det.
Och då skriver han just det, att så kunde äldre människor, så kunde man göra före innan det blev så mycket... telefoner och radiovågor i luften som stör den här känslan för hur det var. Alltså, det finns mycket sån här liksom, gammal folktro i brevet till Helge.
Ja. Ja, det är det också. Det är lite folktro. Och sen är det som det är ofta i isländska böcker, väldigt mycket litterära referenser.
Ja.
Och det är det också i Om tiden och vattnet.
Ja, ja, ja. Är det... Där är det ännu mer.
Ja.
Eller nej, det är nog lika mycket.
Ja, det är, alltså de hela tiden så hänvisar de till, refererar till skalder. Och ibland vet jag inte om de har skaldat själva, men i alla fall kanske han, Björn, i brevet till Helga. Det vet jag inte, men det är hela tiden det här litterära referenserna. Man ska tänka på de här kloka orden som de här skalderna har författat. Och det.
Men jag minns ju, det här är ju, Island är ju en ö. Och då tänker jag lite på, vi läste ju det här Fredrik Sjöberg. Han gick ju runt på Runmarö. Och menade att ska man samla såna här blomflugor, då måste man ha en begränsad, det måste vara en gräns. Mm. Man kan inte samla blomflugor i hela Sverige, då blir det liksom, utan man har en ö. Och jag tror att det är det som gör bägge de här böckerna också så begripliga, att de har, det är väldigt avgränsat på något sätt. Nu är Island en väldigt stor ö, men det är dock en ö med tydlig gräns mot vatten.
Ja, visst,
som absolut. Gör att det blir på något sätt begripligt. Det är som att de lever sitt eget liv. Och jag minns ju, jag har ju ändå undervisat litteraturvetenskap, eller litteraturhistoria heter det på gymnasiet. Och då pratade man om, då pratade jag om Island som liksom en epok som låg för sig.
Mm.
Just för att, och då pratade jag mycket om det här att de har sina Eddan och det här som finns kvar, bevarat.
Mm. Mm.
Och alla de här sagorna. Mm. Vi har ju sagt att någon gång borde vi läsa en saga och diskutera vad det är. De är ju häftiga och de isländska, till och med de isländska filmerna idag har ju blivit lite speciella. De här om män och får och män och hästar och vad de heter. De har sin egen kultur. Och jag kan bli väldigt fascinerad i den här Magnassons bok som ju om tiden och vattnet. Det är ju, han skriver ju om sig själv och om sina förfäder och om sina barn. Så det är ju mycket. Men den börjar ju med att han jobbar på något arkiv eller bibliotek. Och så får han hålla i den här boken.
Just det.
Eddan.
Ja.
Och då skakar benen och han blir alldeles tagen. Och då är han ju inte mer än 16-17 år. Jag vet inte. Alltså det är rätt intressant. De har ju en sån respekt för sin... Ja. Kultur.
På ett sätt som man inte ser i svenska författare. Gör man det? Inte nej, på det sättet.
Vi har ju... Nej.
Att man refererar så mycket till äldre litteratur och till vår gamla kulturarv. Och, nej, det är sällan man ser,
nej.
Tycker jag. Så att det är väldigt fascinerande. Man förstår att det finns en väldigt... de är väldigt rotade på något sätt och säkra i sin isländska identitet på något vis. Och en sak som är rolig tycker jag med den där om tiden och vattnet, det är ju också att han gör en koppling till Himalaya.
Ja.
Och får, alltså jag...
Han är till och med att hälsa på Dalai Lama.
Ja, precis. Ja. Två intervjuer gör han ju med Dalai Lama. Och det är ju... han får ihop det att de på något vis... just det här som att det hänger ihop, allting hänger ihop. Som de pratar om där då.
Mm. De isländska, de här glaciärerna, den heter väl Vatnajökull.
Ja.
Det ser man ju som de har några helig ko, man ser det som det. Och så på vintern då frös det ju, var kallt. Mm. Så då växte glaciärerna. Och sen på sommaren när det blev varmt, då tinade de ju något och då rann det vatten i floderna. Och precis likadant var det då i Himalaya, ja. Tibet.
Ja.
Alltså samma som gjorde. Och idag då när inte vintern är tillräckligt kall så växer ju inte de här glaciärerna på samma sätt. Vilket gör att det blir torka på sommaren. Jag har aldrig förstått detta innan.
Nej.
Och då ser han ju, det är ju den här isländska gudabilden av en stor ko som gav liksom som mjölk då näring när de här floderna rann. Och att man inte, och, men sen är ju samtidigt så är ju sån där att ja, det blir något annat i framtiden. Ja. Vi får se vad det blir. Ja.
Men det är, tycker jag, fascinerande att han gör den där kopplingen, och det tycker
Dalai Lama.
Ja, precis. Han tycker ju att det är lite kul. Han skrattar lite åt det där. Ja, du med en ko, säger han på något sätt. Ja, och du ser ju det som en helig ko. Och det, men just det, jag har heller aldrig förstått det där riktigt att hur, alltså, om det nu när det smälter alldeles för snabbt så rinner det för fort ner i Dalarna där i Himalaya, och sen så kommer det inte tillräckligt på när det ska komma och då blir det torrt, och så är det massor med människor, miljontals människor som kommer att drabbas av detta eller redan drabbas av detta. Jag blir också väldigt tagen, men han säger någonting väldigt klokt tycker jag, alltså han säger att man måste tänka på ett nytt sätt. Mm. Man måste använda... Man använder numera, menar han, ett gammalt tänkande. För att förstå nya tankar. Och menar att man har då... Jag ska se om man kan hitta ett avsnitt där han skriver det här. Och det här tyckte jag var så
säger något klokt. Jag tycker hela boken är väldigt klokt.
Flertalet är dömda till att tänka i banor, i de banor med det begrepp som står till buds. Det tog islänningarna över 100 år av dikter, tal, seminarier, proklamationer, översättningar och samtal på krogar i Köpenhamn för att fullt ut förstå det begrepp som lades fram i proklamation. Och det var alltså en man som i början på 1900-talet ville ge dem frihet. Han pratade om islänningarna, att nu skulle de få frihet, och de förstod inte riktigt, för de var inte vana med det och vad innebar det begreppen. Och det är väl lite det han menar nu, att man tänker i gamla banor när fast det är en ny tid. Mm. Och då kommer man inte, då måste man använda de begrepp man har, men man måste ju också, man måste väl hitta nya begrepp då. Man måste försöka förstå det här.
Jo, men han är ju väldigt... Han menar ju också... Han skriver ju någonstans att just det där orden som synd och själ och samvete och sånt. Det förstod ju inte islänningarna förrän det blev kristendom på ön.
Mm.
Och det är väl likadant idag, menar han. Att vi förstår ju inte allt om klimatet. Alla dessa ord som... Och PO-världen. Och han pratar ju också om havet. Usch, nu pratar vi bara om honom. Men just när vad som händer när det blir surare i havet. Ja. Och då i slutet så finns det. Då ska han hålla en föreläsning om havssköldpaddorna som försvinner när det blir surare i havet. Och då får han syn på sin dotter som sitter och ska lyssna. Och då ändrar han sig och vill inte berätta hur hemskt det är. Utan han menar jag måste ge mina barn hopp. Hela tiden. Han har ju en morbror som forskade på krokodiler. och som dog i unga år och som var krokodilforskare. Och det är också så, det finns foton i boken i den här Tiden och vattnet. Alltså han ville rädda olika krokodil. I Sverige säger vi ju krokodil, men det finns olika sorters krokodiler.
Ja, väldigt många förstår jag.
Ja. Och då vill han rädda de där arterna då. Så då. Nej, men om man går tillbaka så det är ju samma med brevet till Helga. För där kom det ju, där var det ju någon sån där, då han köpte en ny bagge. Eller avlat fram en ny bagge som har lite längre ben. Och sen så kommer det en sån där domare då till när de har får, ja, vad heter det, promotion. Och då blir han, får han inget pris för den här nya baggen. För då säger domaren att den har för långa ben. Och då blir han ju fullständigt rasande. Där kommer de har läst 4 år i Köpenhamn och kommer hit och har vit rock på sig. Och de begriper inte hur vi har avlat fram i generationer. Har jag avlat fram djur som ska fungera i vår natur. Så att bägge de här böckerna går ju, fast att den ena är en brevroman är det ju, och det som man vill komma ihåg, det är väldigt lättläst för att det känns, han skriver till Helga, men jag känner, nej men han skriver nästan till Sigrid, alltså då ska du veta i det, och det tog jag ställning till, och då rodde jag över där och då fick vi vara med om det och det, så ja, han motiverar varför han inte vill flytta till stan och
för det är det som är hans problem, för det kan man ju säga utan att på något vis spoila, det är ju att han Helga vill till slut att de ska flytta till stan, och då kan inte han kan inte det, för han vet inte han vad han ska göra i stan. Han blir en annan människa, han kommer inte stå ut där, säger han.
Där ska han gräva diken, ja. Eller sitta framför en skrivmaskin med terulenkostym och känna sig onödig. Ja. Ja, när han skriver det väldigt roligt. Men vi ska inte avslöja, det är inte så att han är, ja, nej. Det kan hända mycket med Helga och med frun och med fåren. Ja.
Ja.
Nej, det är en fantastisk bok. Och så alla de här människorna. Och sen har han lite liknelse. Jag kommer ihåg, det var någon som uppfann en skottkärra för att de skulle slippa köra så många gånger. Så uppfann han en skottkärra som var jättestor. Och så fyllde han den med all gödsel som han skulle köra ut. Och då var skottkärran så stor så han kunde inte hålla den. Utan den bara for rätt ut och ner för branten och trillade i havet. Och det är liksom en metafor för vår nya tid. Liksom. Ja. Vi tar på oss för mycket. Ja.
Mm. Men han skriver också väldigt bra om det där med civilisation. Han skriver så här.
Nu är det Helga.
Nu är det Helga. Ja, nu är det Helga här. Brevet till Helga. Och han säger så här att folk gör sig lustiga över de mest svårbebodda gårdarna och hävdar att de befinner sig utanför civilisationen. Men skulle det inte kunna vara så att där finns mer civilisation än på många ställen vida omkring?
Ja.
Och då tänker han ju på den här nya världen med människorna i terulenbyxor som man pratar om, och byråkraterna och hur mycket civilisation är det och så som de går fram och andra samhället och sådär. Så att ja, och de är inte alltid så civiliserade.
Nej men bägge de här böckerna tycker jag. Alltså man läser böcker, varför läser vi böcker? Vi som läser så mycket och dessutom måste prata om dem. Men de har ju det här att de väcker ju någonting hos mig. Jag får ju lite syn på mig själv, som det heter så modernt nu för tiden. Alltså, ja, hur lever jag själv då? Och vad är det för värld jag har omkring mig? Och hur har jag levt och hur har det varit? Och han Magnusson, när han sitter och skriver sin den här Tiden och vattnet, och frågar hans mamma, vad är det du skriver på nu för tiden då? Och då svarar han, jag försöker berätta om mormor och morfar. Kan du inte berätta lite om dina föräldrar, säger hon då. Men då liksom reflekterar han över just att det är intressant att gå tillbaka ett steg och se vad var det då och vad var det som hände. Och
mamman är lite sårad nästan.
Ja, hon är lite sårad där. Ja. Och hur är det? Och sen samtidigt då så hoppar han inte så roliga grejer. Jag kommer ihåg också, han kallar jorden för Kentucky Fried Planet. För att det finns 50 miljoner kycklingar på jorden. Och 50 miljarder förstås. 50 miljarder. Så det är den vanligaste fågelarten på jorden. Det är ju kyckling. Och då kallar han det för Kentucky Fried Planet. Ja. Jag tycker det är ganska kul på något vis. Alltså han får en ju att tänka till.
Absolut.
Och likadant så pratar han en gång om hur stor yta av USA som är täckt utav parkeringsplatser, taken på bilar alltså. Mm. Och så jämför han det med hur stor yta som är solbelyst. Alltså, och det är svindlande siffror. Man får läsa dem flera gånger. Alltså, det är inte klokt så mycket yta i USA som är täckt utan liksom biltak. Nej. Ja.
Så alltså, det är liksom överhuvudtaget en bok där tanken svindlar många gånger tycker jag. Vi kanske ska avrunda med det. Läs, säger vi bara, om tiden och vattnet och brevet till Helga.
Ja, och läs dem gärna ihop. Och sen blir man ju sugen. Kan man se lite isländska filmer också?
Just det.
Mm. Tack för idag.
Tack.